Och ändå så har det kommit att bli rätt så bakvänt. Man tittar på resultatet, för det är vad skattemyndigheten tycker är viktigt. De vill veta vad din lönsamhet är över tid och den ska beskattas. Men för företaget och för investerarna så är det egentligen mycket viktigare hur mycket pengar man får i handen och framförallt när. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Idag ska vi prata om en kassaflödesanalys. Och kassaflödet, det är det enda korrekta sättet att värdera ett projekt eller ett företag.
Ja, det är veckans citat som vi börjar med här.
Ja, det är så pass slagkraftigt. Nu hör det till i och för sig att det här är sagt lite med glimten i ögat. För att det här är det enda sättet, det betyder inte att det är det mest praktiska eller lättaste. Och det här är också en sån sak som min lärare på Handels brukade verkligen med eftertryck säga, att vad folk än säger om olika P-talsmultiplar och annat, så är det bara en DCF-analys som är teoretiskt korrekt.
Men vad är DCF?
DCF betyder discounted cash flow. Så discounted cash flow analysis är alltså en diskonterad kassaflödesanalys. It's a mouthful, men vi ska gå igenom vad det faktiskt betyder lite senare. Hur som helst, att det är teoretiskt korrekt, det betyder dock inte att det här gör att du enkelt kan förutspå aktiekurser. Men du måste ändå förstå själva den här teoretiska grunden innan du kan börja freestyla i värderingsvärlden.
Precis, för det är en grund så du kan se vart pengarna kommer in i ett företag och var de går ut. Och sen forma någon slags bild av hur verksamheten fungerar, hur de får in pengar och sen hur de använder det för att generera en vinst, själva affärsmodellen.
Ja, alltså precis som du säger, egentligen är det ju extremt enkelt. Hur värderar man ett företag? Jo, minus kassaflöde när man betalar någonting och plus kassaflöde när någon annan betalar in pengar till företaget. Och värderar man de här kassaflödena, alltså pengar in och pengar ut, om man värderar dem korrekt givet någon typ av tidskostnad eller tidspreferens, ja, då får man ett korrekt värde per idag.
Mm. Om du har en enskild entreprenör, ett jättelitet företag, då behöver de ju inte ens ha en kassaflödesanalys, utan det är så simpelt så att det, ja, men när man kollar på stora företag, då blir det mycket, mycket mer komplicerat, och då kan det ju vara så att de har flera olika sätt att få in pengar på eller och investera dem, och då blir det mer komplicerat.
Ja, inte minst så är det så för stora företag att man gör en affär och så skickar man en faktura, men det är inte alls självklart när den där fakturan faktiskt betalas. Alltså, så det är stor skillnad på att man erhåller någon typ av ekonomisk intäkt för att man utför en tjänst eller säljer en vara. Det är skillnad på det och själva kassaflödet, alltså att pengarna kommer in på kontot. Och det här, den här skillnaden, om man är helt ny till att tänka i ekonomiska termer, då känns den ganska konstig.
Men det där ska vi komma till i slutet av avsnittet.
Ja, precis. Men vi kan börja med den absolut enklaste typen av projekt. Det är att låna ut pengar i ett år och sen få tillbaka pengarna om ett år. Det är ett projekt. Det är ett kassaflöde ut på till exempel 100 kronor och sen kanske ett kassaflöde in på 110 kronor om ett år. Många skulle ändå, åtminstone om de lånar ut till någon som är riktigt kreditvärdig eller om man lånar ut till en grupp av återbetalare, då skulle man kunna tycka att ja, men jag lånar ut 100 kronor idag, jag får 110 kronor om ett år. Ja, men det är någon typ av positivt värde på det där. För egentligen hade jag nöjt mig med bara kanske 3% ränta på banken eller 5% ränta i någon obligation. Och här får jag plötsligt 10% ränta. Så värdet av det där, det är på något sätt överskottet utöver vad jag hade nöjt mig med.
Jag förstår.
Och det där kallas också för tidskostnad eller tidspreferens, eller det här begreppet som vi nämnde innan, diskontering eller diskonteringsränta. Så vad man försöker göra, det är att man tar alla de här olika kassaflödesströmmarna, både in och ut, och sen justerar man dem med sin diskonteringsränta, alltså med hur mycket man värderar tid som pengarna ligger ute. Och så räknar man ut vad alla de här värdena skulle vara om man fick dem idag istället. Så till exempel, om jag tycker att 110 kronor om ett år, ja, men det är värt ungefär samma sak som 105 idag. ja, då är det mitt så kallade nuvärde av 110 kronor. Hänger du med?
Ja, det gör jag. Det låter väldigt enkelt när du säger sådär, men det är ju själva kruxet i det där. Det som är klurigt, det är ju att veta exakt vad diskonteringsräntan ska vara. Och det kan vara svårt att välja det liksom. Särskilt om man inte har tydliga alternativ eller en lista med investeringar som man byggt upp över tid. Eller om man har någon så här, man är väldigt specialiserad så man vet vad sin alternativkostnad är. Det är ganska svårt om man inte har det att veta exakt vad man ska sätta där.
Nej, precis. Har man aldrig tänkt på det förut, då är det helt onaturligt. Man har ingen aning om diskonteringsräntan ska vara 1% som på bankkontot eller 25% för att det är någon som säger att den här typen av aktier brukar gå upp med 25% per år. Det är extremt svårt. Och ett sätt att tänka här, om man aldrig har tänkt på det förut, det är att man ska försöka ta reda på vad marknaden i snitt har för diskonteringsränta. För om du själv inte...
Hur gör man det då?
Ja, alltså antingen så får man vara kund hos en mäklarfirma eller två och fråga, vad har ni för diskonteringsränta? Eller så kan man faktiskt söka på nätet och eventuellt så hittar man fram till Investopedia eller något annat ställe där de går igenom den här typen av begrepp. Och då kan man få en genomgång av både hur man kan tänka kring diskonteringsräntor och ofta någon typ av förankring i var den brukar ligga någonstans. Men det finns faktiskt ett sätt att tänka, och det är att den riskfria räntan som gäller i ett land för en statsobligation, vad den är på ett års sikt, om det finns en ettårsränta, då är det en ganska bra diskonteringsränta för helt säkra kassaflöden på ett år. I USA till exempel just nu så är 10-årsräntan är mellan 2,5 och 3% per år. Så ska man diskontera kassaflöden som är ungefär 10 år bort i tiden, då är det en ränta man kan använda om man antar eller tycker att de här kassaflödena är helt säkra. Nu är inte några företag helt säkra, eller i alla fall inte lika säkra som statens och statens skatteintäkter. De är lika säkra som döden, brukar man säga.
Ja, men om man tänker så här att det är okej, i de absoluta minimala fallen som grundbas eller grundtak eller någonting, grundbas, då är statsobligationen det minsta du har att utgå från som diskonteringsräntan. Men sen om man ska räkna på stora börsnoterade företag, då kan det vara svårare.
Ja, då vill man ha någon typ av riskjustering. Och den där riskjusteringen, den kan man räkna ut på massor med olika sätt. Men ett är att man tittar bakåt i tiden på hur aktiekursen har fluktuerat. Nu blir det här liksom statistik och rätt knepigt och inte särskilt bra för radio, så egentligen så tycker jag att man ska signa upp sig för vårt finansbrev, och det hittar man på hemsidan. Då kommer det här gås igenom pedagogiskt successivt över tid, ett begrepp i taget. Men vad man teoretiskt kan göra, det är att man ser hur mycket har aktiekursen svängt historiskt, hur mycket har den svängt i jämförelse med börsen, vad är korrelationen och vad är skillnaden i storleksordning, och så räknar man ut ett så kallat beta. Och det här betat kan man lägga till den riskfria räntan, så att man får den riskfria räntan plus det här extra avkastningskravet. Det jag nu sa, det blir egentligen riskfri ränta plus avkastningskrav för det enskilda bolaget i jämförelse med börsen, och sen ska man egentligen lägga till ytterligare någonting för börskomponenten. Men som sagt, det här blir ganska komplicerat totalt sett. Och då kan man istället bara ha en hygglig tumregel. Och det är att eftersom börsen över riktigt långa tidsperioder, 100-200 år, har gått upp med 6% plus inflationen, vilket vi kan då säga blir kanske 8% per år. Då
till och med 10 i vissa optimistiska beräkningar.
Ja, men ja, det beror lite grann på vilken startpunkt man har och hur långa serier. Nu tänkte jag just,
ja,
jag tror så här, 1831 till 2017, så är avkastningen 6,3% per år realt.
Okay.
Och så är frågan vad inflationen har varit i snitt under tiden. Men låt oss säga 8,5% då, per år nominellt. Eftersom börsen faktiskt har gått upp med 8,5% per år, då kan det betyda, om man räknar baklänges, att folk har handlat upp kurserna till ett pris som gör att man framöver sen får 8,5% per år. det är lite bakvänd matematik sådär. Men 8,5% är ett rimligt antagande sett över väldigt långa tidsperioder.
Ja, men det är ju det som många utgår från. Det är det som man ser folk slänga omkring sig liksom.
Och sen i vissa håsperioder, då, och särskilt om räntan är jättelåg, då får folk för sig att amen, nu kan man använda en lägre diskonteringsränta. Och ja, det kan man. Och eftersom många gör det så kanske man bör göra det också. Men eftersom man egentligen räknar på kassaflöden som gäller för kanske 25-50 år fram i tiden, så blir det fel att kortsiktigt justera det där avkastningskravet. Det blir fel teoretiskt, men i praktiken så kan det ändå vara bra att göra som alla andra gör.
Mm. Om vi sen går vidare lite så här, okej, nu har vi förklarat vad är kassaflöde, diskonteringsränta och olika sätt att tänka på det här med att räkna ut nuvärdet. Då kan vi tänka lite så här, okej, nu har vi kassaflödesanalysen framför oss och vi vill kolla på de här stora, svåra företagen. Då finns det ju tre sammanfattningar då, tre sammanställningar. Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalysen. Om vi går igenom dem, hur skulle du förklara de här tre?
Resultaträkningen, den visar företagets kostnader och intäkter. Då ska man ha klart för sig att det här är ju ekonomiska begrepp, inte själva penningströmmarna. Så resultaträkningen, den visar vad företagets löpande lönsamhet är.
Mm, då har du vad som har hänt under året som en berättelse typ.
Ja, och vad man gör en sak som kallas periodisering, vilket innebär att det finns en del affärshändelser som sker vid en tidpunkt, men som mer rättvisande är att smeta ut över ett antal år. Till exempel inköp av jättestora maskiner som ska användas i 10 år. Och därför så blir kostnader och intäkter annorlunda än inbetalningar och utbetalningar. Men resultaträkningen, den har med de här kostnaderna och intäkterna att göra. Själva det ekonomiska resultatet, inte kassaflödesförändringar.
Det där är ju så här, det där är till exempel på liksom hur det skiljer sig från att så här, om du skulle som typ, om man tänker sig tillbaka så här till en väldigt simpel period då ja, men alla var entreprenörer för att alla ägde typ en farm eller hade sin egen verksamhet med någon väldigt simpel handel. Då är det väldigt intuitivt att tänka att ja, men jag handlar och jag får någon, eller och säljer någonting. Men du tänker inte, visst man hade inte resultaträkningar då, men då är det väldigt intuitivt att du får betalt direkt och sådär. Du har inte några avskrivningar som sker varje år som ska periodiseras. Det är liksom ett ekonomiskt påfund för att det ska bli lättare att läsa det här i pappersform.
Precis. Och på ett sätt så kan man ju säga att kassaflödesvarianten, den är mycket mer intuitiv. Om du är bonde och det enda du har, det är ditt fält. Då spelar det ingen roll hur stor din skörd blir om 5 år. Frågan är om du får något bröd att äta idag. Så det understryker lite grann skillnaden mellan kassaflöden och resultat. Du kan ha hur bra totalresultat som helst i slutändan. Men om du inte sköter kassaflödet på vägen, då kommer du aldrig dit. Då får du aldrig ditt resultat.
Ja. Om vi sen går vidare till balansräkningen då. Hur tänker du på det?
Den är desto enklare. Just för att den visar en ögonblicksbild vid en enskild tidpunkt. Då visar den tillgångar och skulder. Och det är ganska enkelt. Om du är en vanlig privatperson, då vet du precis hur det här ser ut. Du kanske har en tillgång, en lägenhet, och du har en skuld till banken för ditt bolån. Det är dina tillgångar och dina skulder. Sen kanske du har lite pengar i plånboken, eller ja, det har väl ingen nu för tiden, i kontanter alltså. I Thailand har ni väl det, men inte i Sverige. Och sen har de flesta lite diverse saker, kanske en telefon, en bokhylla, en säng, som, och de kan värderas till någonting. Du köpte in den där sängen någon gång för 8 år sedan, och då kanske den kostade 8 000, och nu kanske du skulle få 1 000 kronor för den på Blocket. Och då ska den typiskt sett kanske värderas till 1 000 kronor i din balansräkning. Det är en tillgång. Precis som din 100-lapp i plånboken är en tillgång, och du har det där bolånet som skuld. Det är inte svårare än så. Det är precis likadant för ett företag som för en privatperson. Med skillnaden att ett företag har lite större krav på sig att hålla ordentlig koll på vad sakerna de har faktiskt är värda.
Mm. Och sen ska de här balansera varandra.
Ja, och det här leder oss faktiskt fram till en intressant sak. Och det är att när man tittar på aktier, då pratar man ju om vad är värdet på aktien. Och värdet på aktien, det är värdet på överskottet. Alltså skillnaden mellan tillgångar och skulder. För en privatperson brukar man kalla det för nettoförmögenhet. Så som du har ett hus som är värt 1 miljon och du är skyldig 800 000, då är din nettoförmögenhet 200 000. För ett företag så kallas den där nettoförmögenheten, den kallas för eget kapital. Och det egna kapitalet, det är så mycket fokus på det så man kan tro att det är det man liksom tittar på, det är det man räknar ut eller det man håller koll på. Men egentligen så håller man koll på tillgångar och skulder, och det egna kapitalet, det är bara slutprodukten, det är liksom restprodukten, residualen av tillgångar och skulder. Det är lite speciellt egentligen.
Ja, och sen sist då har vi ju kassaflödesanalysen då för ett stort företag, och som visar vart pengarna kommer in och ut. Och det är det vi ska snacka om i resten av det här avsnittet och även nästa avsnitt.
Ja.
Så man kanske ska börja med att snacka om vad som är veckans mindset. Vad skillnaden mellan resultaträkning och kassaflöde är.
Ja, och det är alltså resultaträkningen, den innehåller egentligen någonting teoretiskt och periodiserat, utsmetat över tid, någon typ av idé om vad man skapar över tid för ekonomiskt resultat per tidsenhet. Medan kassaflödet, det är de faktiska penningströmmarna. Så kassaflödet är ju egentligen det mest simpla och enkla. Det är bara insättningar på kontot och uttag från kontot. Det är hela grejen.
Mm. Och det är ju det som man liksom, som man tänker är, om man bara tänker sig utan redovisning eller siffror och sådär, då tänker man att ja, men det är det ett företag gör, eller det är det en affärsverksamhet är.
Och ändå så har det kommit att bli rätt så bakvänt. Man tittar på resultatet, för det är vad skattemyndigheten tycker är viktigt. De vill veta vad din lönsamhet är över tid, och den ska beskattas. Men för företaget och för investerarna så är det egentligen mycket viktigare hur mycket pengar man får i handen, och framförallt när.
Om du skulle kolla på företag som har industriföretag som har jättemycket maskiner eller liknande saker, där de har tydligt periodiserande värden där, och så har de satt vissa år som det ska skrivas av på eller liknande detaljer. Är det någonting särskilt där som du kan bli misstänksam över, eller som kan få din uppmärksamhet om du kollar över det?
Ja, man vill gärna jämföra liknande företag och se att de har samma eller väldigt likartade avskrivningsregler. För om två företag som till exempel använder svarvar i sin tillverkning, om de skriver av, den ena skriver av sina svarvar på 5 år och den andra skriver av dem på 10 år, då kommer det innebära att det ena företaget, det som skriver av sina svarvar snabbt, det redovisar lägre resultat än det andra, även om allting annat är exakt lika. Dessutom så kommer det som skriver av snabbt ha låga värden på balansräkningen. Så både det egna kapitalet, alltså både tillgångarna och det egna kapitalet, kommer se lägre ut, och resultatet kommer också ha varit lägre. Då kan det skenbart se mycket sämre ut än det andra företaget. Men i själva verket så är de konservativa, och de kanske till och med har gjort det här för att skatteoptimera, så att det kan vara ett mycket bättre företag än det andra. Så att kontrollera att avskrivningsprinciperna åtminstone ligger helst då nära någon typ av ekonomisk verklighet, och två är jämförbara med andra företag. För annars så finns det all anledning att djupdyka lite grann och fråga båda företagen, varför gör ni så här?
Mm, jag förstår. Och det är alltså ett bra exempel på när du måste dubbelkolla själv och inte lita på bara vad som står. Tänka själv.
Ja, analys av stora börsnoterade företag, den kan gå hur djupt som helst. Så väldigt mycket av det man gör som analytiker, det går ut på att hela tiden försöka fundera ut, okej, nu har jag räknat ut någonting här som gör att det ser billigt ut. Men nu är det upp till mig att försöka hitta förklaringarna till varför det ser billigt ut utan att egentligen vara det. För det är antagligen tusentals personer som har varit där och tassat runt i siffrorna före mig.
Mm, okej. Om vi sen går vidare till, nu säger vi att vi sitter med kassaflödesanalysen här. Och det här är veckans tips då. Att det enklaste sättet att utgå från kassaanalysen är att kolla igenom den och utgå från en rad i taget och sen göra en prognos. Och nu ska vi ta och gå igenom din process, eller påbörjan av din process för hur du kollar igenom de här.
För det första så vill jag bara påpeka att när man gör det här, börja enkelt. Man kan alltid komplicera det efteråt, men om man börjar för svårt och för komplext, då blir det lätt att man tappar bort sig. Men börja med att ta fram datamaterial. Och då tänker jag mig försäljning, resultat och kassaflöde. Och det här materialet, det hittar man i officiella kvartalsrapporter eller årsredovisningar. Och de i sin tur hittar man på företagets hemsida under Investor Relations. Så försäljning, kassa, resultat och kassaflöde. Och sen ska man göra prognoser för de här en i taget. Så till exempel, se att man har försäljningen. Du har försäljningen för de senaste 12 kvartalen eller kanske senaste 5-6 åren. Och sen ska du försöka lista ut vad försäljningen blir nästa år. Ja, då tittar du, du räknar ut vad tillväxttakterna har varit de tidigare åren. Om de har varit ganska jämna och på en jämn nivå, då kan du anta att nästa år, ja men det blir väl ungefär samma tillväxt.
Men det kan ju finnas skillnader där. Och då är den här ett jättetydligt exempel som är lätt att komma ihåg. Det är det här så här, ja, om det är ett företag som typ Apple eller något produktföretag och så har de på gång att de ska lansera en ny produkt som du tror kommer bli riktigt populär. Typ exemplet med iPhonen. Ja, då finns det ju en anledning till att det skulle kunna värderas högre.
Ja, alltså verkligen. Det finns många olika justeringar man kan göra. Men, och särskilt om man ser att företaget historiskt har haft föränderlig omsättning och föränderliga tillväxttakter. Ja, då får man anta att den kommer vara föränderlig även framåt. Och då måste man göra en lite mer djupdykning i vad har påverkat det här historiskt. Ja, då kan det vara saker som konjunkturen, eller som du påpekar då, olika produktsläpp. Det kan vara tillkomst av nya konkurrenter som är någonting som sker utanför konjunkturen eller produktsläppen.
Men det är liksom en nivå mer avancerat. Ja. Det är enkelt att kolla om de ska släppa en produkt.
Ja.
Det kan ta mycket längre tid att liksom kolla på konkurrenter och så.
Ja, för man vet kanske inte vilka det är eller var de kommer ifrån. Det var många här i Sverige eller kanske till och med i USA som inte alls hade koll på de här Alibaba och Tencent och WeChat. Och hur, det är ju världens största företag inom retail och online-plattformar. Men ändå så kan man ha helt och hållet i västvärlden missat att de ens existerade och påverkade försäljningen för de företag som vi känner till.
Ja, exakt. Vi gjorde ju till och med ett avsnitt för det. Jag minns inte vilken det var nu, men för länge sedan, om Only the Paranoid Survive med den här Andrew Grove-boken, med när saker förändras gånger 10 inom en bransch. Det är ju superbra exempel på det.
Mm. Men så vad man får göra här helt enkelt är att man går tillbaka så långt som möjligt i historien, i historiska siffror, så att man fångar upp alla möjliga olika typer av känsligheter. Och när man har tillräckligt mycket sån data samtidigt som man vet att företaget faktiskt har varit haft ungefär samma verksamhet hela tiden, för annars blir det poänglöst. Då kan man se om det finns olika mönster, olika cykler, kanske kvartalsvis eller årsvis, och så får man försöka anpassa sig till dem. Här är ett sätt att tvinga sig själv att tänka efter lite extra. Det är att om du har en smart och intresserad kompis, då kan ni slå vad om vad utfallet ska bli. För det kan göra att man liksom mer objektivt gräver efter relevanta faktorer som påverkar det här. Så säg att du och jag, Ludvig, vi ska slå vad om hur mycket Hennes och Maurits försäljning växer nästa år. Nu kan ju ingen av oss någonting om det här, men jag kanske hugger till med, ja men den kanske växer med 4% nästa år, för det är ungefär vad nominell BNP växer i världen. Och då kan du försöka slå till med någon typ av motkommentar.
Ja, och jag tänker att det är lite som vi sa i förra avsnittet, att det är ofta bättre med en gissning än ingen alls. Men om det kommer med Hennes och Maurits, ja, de kanske går ner till och med.
Ja, och då blir jag lite osäker. Då tänker jag, hur skulle det kunna gå till? Ja, men kanske, för att jag tror ju att det är en lågkonjunktur på gång generellt sett. Och H&M har haft lite svårt med olika varumärken som de har lagt ner och haft lite problem med butikstillväxten. Och det kommer upp nya online-konkurrenter och H&M är inte så bra online. Så jag kanske justerar ner min till 0% ändå. Jag räknar med 0%. Och sen kan man hålla på så där.
Ja, precis. Men då har du i alla fall, då har du liksom gett dig en tanke för att du utbytte liksom lite som mental sparring. Ja. Du hade inte tänkt på det annars kanske.
Ja, precis. Så man går igenom försäljningsprognosen på det här sättet. Och i nästa steg så tittar man kanske på marginalerna. Hur kan vinstmarginaler påverkas? Hur har den varit förut? Och vad blir den därefter? Nu var det inte alls meningen att vi skulle prata om H&M på det här sättet. Men för att det här ska bli ordentligt pedagogiskt, så som vi sagt innan, anmäl dig till finansbrevet på vår hemsida, så kommer den här typen av saker går igenom mycket mer pedagogiskt. Men nu går vi vidare till olika fallgropar i en kassaflödesanalys och olika tricks man kan ha för sig med kassaflöden.
Ja, och den viktigaste av de här, det är kanske att det skiljer sig mellan branscher. Så att, ett företag i finansbranschen till exempel måste betala mycket i förväg, medan ett företag som håller på inom internet, de har inte lika höga fasta kostnader. Så att då kommer det se väldigt annorlunda ut på kassaflödet där. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att det ena företaget är bättre än det andra. Men det betyder att de inte kan, du kan inte jämföra dem likadant liksom.
Nej, precis. Och när man då har olika företag som använder olika tricks för sina kassaflöden, då blir det också lite svårare att värdera de här. Och det ska vi väl titta på i nästa avsnitt.
Ja, det tar vi och gör. Då ska vi gå igenom två stycken viktiga nyckeltal som visar väldigt tydligt på hur det här skiljer sig mellan olika branscher. Till exempel hur vissa kan betala sina leverantörer väldigt sent och få in betalningar för sina kunder väldigt snabbt, medan andra inte kan göra det. Och det har ju en extremt stor skillnad i kassaflödesanalysen.
Ja, och då ska vi diskutera nyanser i det här. För det är, även om det kan tyckas självklart att den som har ett bra kassaflöde och bra kassaflödeskonvertering, att den är värd mer, så är det inte helt självklart. Men det kommer vi prata om nästa gång.
Mm, ja, det var allt för oss idag.
Tack och hej.